Jag måste börja säga att det är riktigt, riktigt roligt att få komma hit och få träffa er. Vi sa när vi körde upp här, jag och Matilda, man får så goda minnen som kommer tillbaka från den här platsen. Så det är riktigt kul att få fira en söndag här med er. Verkligen. Andreas och Matilda heter vi. Kan du säga vad du heter på tre? 1, 2, 3. Roligt att träffa er. Roligt att träffa er. Skellefteå kommer jag ifrån. Jag brukar säga ibland när jag träffar människor och de, ja men vart kom du ifrån, frågar de. Då brukar jag säga, skoja med dem, för vissa säger ju bara så utan att egentligen vara fokuserad. Jag brukar säga Malmö. Och så ser man, de reagerar ju olika och vissa, de ja okej, hur länge sedan var du flyttade därifrån då? Och så vissa ser man verkligen att de liksom stannar och de börjar tänka och de får inte ihop det. Jag kom från Skellefteå. Säger jag då. När jag var ny på Hönö januari 2020, det var första gången som jag hade varit upp och sagt någonting på scenen då, hälsa välkommen eller något sånt där. Då hörde jag att det hade varit två äldre damer som hade suttit lite längre bak i församlingen och så hade de sagt så här: först trodde jag att han talade i tungor. Sen hörde jag att det var ju bara hans dialekt. Så. Men jag hoppas att ni ska förstå mig i alla fall. Det är jättekul att komma hit. Jag har upplevt inför det här att vi ska predika om betjänande ledarskap. Viktigt för församling och i ens kristna liv. Och i hela livet egentligen. Alltså det finns så mycket principer som Jesus undervisar i sitt, som han talar om och som han också visar med sitt exempel, va? Som det är så bra för oss att fatta och verkligen få in i våra liv. Guds rike är ett upp- och nervänt rike, va? Den här världen är liksom, ja men, ner- och uppvänt på ett sätt, och Guds rike är helt åt andra hållet, va? Och han kommer tillbaka till det så många gånger i sitt ord. Och det är ibland, alltså, vi kan fatta de här grejerna, men det händer någonting när vi inte bara fattar utan när vi sen kommer in i det. All right. Är du med på att kanske lära dig någonting idag? Ja, roligt. Vi ska börja i Johannes 13. En jättevälkänd text. Men kontexten Johannes evangeliet är ju så, alltså vi tänker att Jesus han vandrar omkring med sina lärjungar i drygt 3 år. Hur vet vi det egentligen? I Markus, Matteus och Lukas, när man läser, verkar det som att han bara var i 1 år. Det skulle kunna vara i 1 år. Men det är Johannes evangeliet som påskhögtiden återkommer 3 gånger. Så hade vi inte haft Johannes evangeliet, då hade vi inte haft någon aning om egentligen hur lång tid Jesus var i tjänst. Va? Men i Johannes evangeliet så märker man att påskhögtiden återkommer 3 gånger. Va? Och boken är uppdelad som i 2 stycken olika delar. Det finns en första del, kapitel 1-12, som är den största delen av de här 3 åren. Och när Jesus han är ut bland massa människor och gör tecken och sånt. Och sen så kommer man till den här, från 13 och framåt, det är en tredjedel av boken och det är nästan bara 4 eller 5 dagar som det utspelar sig på. Hänger ni med? Så att det blir liksom en annan del i boken. Nu handlar det bara resten egentligen om korsfästelsen och när Jesus tar tiden med sina lärjungar. Va? Hans tid är slut och han funderar nog, vad vill jag verkligen att de ska fatta? Liksom han får sin sista stund att tala in i deras liv och sen då ger han ju det här exemplet. Okej. Ska vi se Johannes 13, jag läser från vers 1 till 17. Det var strax före påskhögtiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen och han älskade dem in i det sista. Det åt kvällsmåltiden och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, tanken att förråda honom. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer. Att han hade utgått från Gud och att han skulle gå till Gud. För att kunna betjäna andra och vara en ledare i Guds rike så krävs ju den här övertygelsen. Ja, men Gud har gett, det handlar om Gud, det handlar inte om mig. Han visste att han hade utgått ifrån Gud, vem han tillhörde, va? Han reste sig, vers 4, han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linnehanddyk och knöt om sig. Sedan hällde han vattnet i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Och sen så kom han till Simon Petrus då. Och det verkar som, när man sen har läst det här, när han kom till Simon Petrus, det verkar som, tänker i alla fall jag, att han har gått runt bordet, va? Där de satt och som låg till bords. Man låg liksom med en armbåge in och så här, och så hade alla fötterna utåt, va? Men det verkar, tänker jag i alla fall, som att han har gått runt där och så kom han till Petrus lite i slutet, va? Petrus är speciell. Man kan ju tänka sig hur han kände Petrus, va? Den här inre kampen. Ni har ju säkert hört den här storyn, så vi kom dit snart i texten. Men hur han ska reagera, Petrus. Och när han ser liksom, han kommer ju bli kaos för honom, att hans herre ska tvätta hans fötter, det går ju inte. Så han reagerar utåt. Men vad händer liksom i Petrus när han ser att nu är Jesus bara 4 platser ifrån mig. Nu är Jesus 3 platser ifrån mig. Oj, Jesus kommer snart, han är snart framme hos mig. Ni har ju varit med i skolan när man gick och man skulle väl säga sitt namn eller något. Och så här, och man såg, nu är det 5 personer före mig. Nu är det 2 personer framför mig. Nu, så va. Okej. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade: Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Det verkar som, när jag läste den här texten också, när Petrus satt där och fick liksom hjärtklappning, att det kanske var helt tyst. Undrar hur lång tid det här tagit. De var ändå ett gäng där. Det kanske var 20 minuter. Jesus bara var ner och tvättade deras fötter. Jag föreställde mig så att det var helt tyst i rummet. Ingen sa någonting. Alla bara iakttog honom. Och sen när det kom fram till Petrus, han kan inte hålla tyst, va? Så han bryter den här tystnaden. Jag fattar texten i så fall. Herre, hur ska du tvätta mina fötter? Absolut inte. Och sen säger Jesus så, va? Vad jag nu för, jag förstår du inte. Petrus sa: Aldrig ska du tvätta mina fötter. Jesus svarade: Om jag inte får tvätta dig så har du ingen del i mig. Simon Petrus sade: Herre, inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Och han som är från en extrem till den andra extremen, va? Det, antingen är du ska inte tvätta mig alls eller så här, du ska tvätta hela mig. Och så fortsätter Jesus, du. Nu ska vi se så jag hittar åt. Jesus svarade: Den som har badat behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Och ni är rena, fast inte alla. Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sa han att inte alla var rena. När han sedan hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem. Och här är då nyckeln, va? Hela texten, vad det handlar om. Förstår ni vad jag har gjort med er? Han har sprängt deras värld. De fattar inte hur han är deras herre, deras mästare, deras lärare, deras ledare. Och han tog av sig sina kläder, gick vi runt i den och bara linna handduken, nästan som att vara klädd precis som en slav. Göra den uppgiften som en slav gjorde. Alltså sjukt lågt ner i socioekonomiska liksom. Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Och så vers 14. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Jag säger i sanningen, tjänaren är inte större än sin herre, och budbäraren är inte större än den som har sänt honom. Men ni vet detta, saliga är ni också om ni gör det. Vi har egentligen inte med det här att tvätta varandras fötter. Det var någonting i den kulturen. Så när jag funderar inför det här så funderar jag, men hur kan man relatera det till våran värld? Nu är ju inte så många tonåringar här. Ni har nog alla prytt och fint det här. Men när jag pratade i somras med det här med ungdomarna som vi hade på Hönor och sa att tänker om nu drottning Silvia skulle komma hem och gå in i ditt smutsiga tonårsrum med svettiga sockar som ligger på golvet där och börja plocka dina smutsiga sockar, va? Och börja ta bort allt papper som ligger där bakanför på ditt skrivbord och snorpapper och sådana saker, va? Och börja skura ditt golv, ta upp din skit i ditt rum. Då hade du sagt nej drottning Silvia, det här ska inte du göra, det här gör jag själv. Kanske att jag kan få in hit och tvinga mitt lilla syskon, min lillebror eller lilla syster att göra det. Som är liksom under mig, va? Men inte du. Hänger ni med? Då kan man tänka sig vilken liksom spänning det är i det här. Att någon som är så högre än en kommer ner och gör det här som en uppgift som är så låg. Hänger ni med, va? Och han säger att jag har gett er det här exempel och det här ska känneteckna mitt rike. Det här ska känneteckna mina lärjungar. Att ni ska vara de som kommer och betjänar de andra. Och man kan egentligen sätta en titel på den här predikan och säga att vägen upp är ner. Alltså, kopplat till en annan text som jag ska berätta lite grann från nu. Jag ska inte läsa den, men senare, eller det har hänt tidigare. Då har Jesus varit och vandrat med sina lärjungar, backa bak något år. Och medan de är ute och vandrar, då börjar lärjungarna prata. De är väl några meter bort ifrån Jesus. Och sen så pratar ju de om vem som ska vara ledare bland dem. Och lite bråka om vem som ska vara ledare bland dem, vem som ska vara störst. Och sen så råkar ju Jesus höra det här. Han skulle ju inte ha hört det, va? Det blev ju pinsamt. Men så tillrättavisar Jesus dem. Och det som är intressant med den storyn, det är att när Jesus tillrättavisar dem så säger han inte att det är fel att vilja vara en ledare. Men det han gör då, det är att han omdefinierar vad ledarskap är. Och då säger han så här att den som ska vara störst bland er ska vara den minsta. Den som ska vara ledare ska vara allas slav. Eller allas tjänare. Det är lite spännande, va? Han säger inte att nej, men det är fel att känna att man har en längtare för ledarskap. Det är bra, det vill signa. Man säger ledarskap är något helt annat än vad det verkar ute i världen. Jag tänkte göra ett litet tankeexperiment mer. Vi tänker ju ofta så här, om man tänker sig som någon nästan skal eller något sånt här. Alltså de som är uppgifterna som är längst ner, de enklaste, mest basala uppgifterna. Så det är det man tänker sig, kanske de personerna som har lägst lön, lägst utbildning och får de lättaste uppgifterna. Att man tänker då att det är en sån här, men lite hierarkiskt. Och vi tänker ganska lågt. Alltså, det här är bara allmänt i samhället. Så är det i vår värld. Man tänker ganska lågt om det som är längst ner. Det som är låg lön, låg utbildning, låg socioekonomiskt. Det finns det där. Men vi ska göra ett tankeexperiment för att utmana det. Att faktiskt är det väldigt, väldigt vackert och väldigt attraktivt att vara den som betjänar andra. Om du skulle ta någon stund och bara fundera. Vem finns i ditt liv som har betjänat dig mest? Vem i ditt liv har betjänat dig mest? Jag vet inte, jag har egentligen ingen aning om vad du tänker så. Men jag själv i alla fall, jag vet, nu är det ju första idag. Men för mig är det helt och hållet min mamma. Alltså min mamma, när jag var liten, liksom, det var hon som var där och torkade skiten på mig. Och när jag hade gjort som kom och liksom tröst, allting. Och från när jag var så liten tills, ja såklart pappa har ju varit där också. Men för mig i alla fall så är det, mamma har funnits där på ett särskilt sätt. Och tagit hand om mig, och när jag har gjort bort mig så har hon försökt resa upp mig igen och sådär. tänker jag väldigt lågt om min mamma för att hon har varit den som har torkat skiten på mig när jag var mindre. Och fortsatte väl inte så bokstavligen att torka skiten på mig senare. Men bildligt så har hon fortfarande fått vara den som har ofta fått plocka upp min skit. Och gjort de väldigt enkla tjänaruppgifterna. Tänker jag lågt om henne. Hon är den mest betydelsefulla efter min vackra, fina fru. Snygg räddning, Andreas. Men de är två personer, va? Mamma och Matilda. Men som har betytt så mycket för mig. Och det utmanar lite grann sättet som man tänker om det här med att faktiskt vara den som gör de här låga, enkla tjänaruppgifterna. Den som kommer ner och betjänar de andra. Det finns en annan rolig story med Jesus. Och det här då, för 2 år sedan när jag var på Hönö, då hade vi en liten ledarträning med några, vi var 5 eller så ungdomar. Vi åkte ut till en annan ö, Risö, och sen så hade vi en dag med en gammal Kina-missionär. Och han pratade lite om det här då. Och så i det här vandrarhemmet som vi var, där fanns det en soffa. Det var ett litet rum som vi satt i då. Där var det en soffa med en sån här divan. Förstår ni vad jag menar? Alltså en soffa så går ut så här så att det är nästan som en fåtölj i soffan. En divan, va? Så, och sen så fanns det, alla rymde i sin tid i den här soffan, så det fanns någon liten hård träpinnstol också. Och av vi som var där så var det var 2 syskon. En ett Josef, storebror, och en ett Katrina, lilla systern. Och när vi hade gått in dit och satt oss där, Josef han hade ju direkt gått och satt sig i den här divanen där och tagit den bästa platsen där. Och Katrina hon kom väl in sist och hon fick sätta sig på den där pinnstolen. Och sen när han där, Jan han läste ett bibelord för oss. Och det är när Jesus, han kom in till en fest. Och sen så säger han då att ni ska inte ta de här fina platserna när ni kom till en ställe. Utan ta de ödmjuka platserna längst ner. För att om du tar en för hög plats, men du har tagit för dig lite för mycket, då kommer du bli förebjukad inför alla. Om du har tagit en liten för ödmjuk plats och du ska egentligen ha en högre plats, då kommer du bli ärad inför alla. Hänger ni med? Och sen så vänder han sig till Josef. Josef, när du kom hit, ingen har gett dig tillåtelse att ta den där divansitsen. Ställ dig upp, Josef. Så han får ställs upp. Katrina, det var fint av dig som tog den där ödmjuka platsen. Där, Katrina, jag vill ära dig. Sätt dig här. Och hon gjorde det så lätt. Och Josef, du kan ta och sätta dig på den där inför oss andra som var där. De två kommer inte glömma den här erfarenheten. En annan grej som jag har med mig är varför att fortsätta och bara spika på den här samma spik egentligen. Det här då ska, vet ni vad det är för något? En egyptisk pyramid föreställer. Nej, men det här är liksom så som man tänker om ledarskap i världen. Va? Att det är de här enkla, basala uppgifterna och som är läggs ner och sen liksom upp och upp och sen lite finare ledarskap. Så här funkar det. Men Jesus, han säger att i Guds rike, då fungerar inte ledarskap så här. Jesus, han säger att i Guds rike så fungerar ledarskap så här. Hänger ni med? I världen är det så här, men i Guds rike är det så här. Så den som ska vara ledare bland er, det finns ett ledarskap, men de är inte högst upp, det är de som är längst ner. Det är de som lyfter upp alla andra. Så vet du, det handlar inte om mig, det handlar om de andra. Och som gör det, som faktiskt inte söker sig själv, men som söker att få lyfta upp de andra. Det är ganska stort. Det är väldigt, väldigt stort. Jag ska läsa en till text här. Gå till nästa text från Filipperbrevet 2. Det som Jesus undervisar om, det är det han själv lever ut. Hans undervisning och hans liv, det är liksom en enda helhet, va? Och det här som vi ska läsa nu, Filipperbrevet 2. Det här är kanske de mest diskuterade verserna i hela Bibeln. Och det som det har skrivits mest om i hela Bibeln. Och det kallas för Kristushymnen. Så Paulus har skrivit till församlingen i Filippi. Och sen så har de en situation där. Och han skriver om den här situationen. Och han skriver om att de ska vara så till sinne som Kristus var. Om hur de ska leva ut sina liv. Och så säger han att ni ska med era liv leva precis som Kristus levde, va? Hur levde då Kristus? Och då verkar det som att det fanns, innan Paulus skrev de här breven, alltså väldigt tidigt i första kyrkan, så fanns det ett gäng hymner. De sjöng och prisade och tillbad Gud redan då, va? Och då verkar det som, så här tror forskare, att han tar upp en till exempel, ja men, lovära och pris. Och lite, om jag skulle börja skriva någonting och sen så börja lovära och pris, det är Guds heliga lamm. Och så, då fattar ni ju att det är från den här sången som man drar ifrån. Och så tänker man att det är om den här som är en dikt då, men poesi ser det nästan ut som. Men det tror man att det är då en tidig kristen sång. Och den här sången, den handlar om Jesus, vem han var och vad han gjorde. Det är liksom kärnan i Kristus. Det handlar om var var Kristus innan han blev människa. Och vad hände sen? Vad sammanfattar man Kristus liv? Okej. Okay. Hänger ni med? Okej, okay, då ska vi se. Från Filipperbrevet 2. Och jag läser från vers 1 kan jag göra egentligen. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni fått uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa, utan också till andras. Vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och sen här då börjar den här hymnen, Kristushymnen. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför, här vänds det lite, därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Om vi ska ta oss igenom det här lite grann, så börjar han i vart var Kristus tidigare. Han säger att han fanns till i Guds gestalt, va? Alltså Jesus, han behövde inte komma ner hit till jorden, va? Han behövde inte bli människa för sig själv, va? Han kunde ha låtit det gå vidare, men han valde att lägga bort det där. Han fanns i en jättefantastisk miljö. Änglar som prisar en och tillbe en dag och natt. Och sen han säger att det står, han valde att lägga bort det. Jämlikheten med Gud. Där han blev människa. Så han lämnar fantastiska himlen. Va? Kommer ner till en trasig jord. Om vi tänker att här börjar vi. Så lämnar han det och kommer ner hit. Han klättrar inte uppåt, han klättrar ner. Men inte bara så, han, även när han är Gud, han skulle kunna komma och födas på ett palats, bo med kungar, få bli tillbedd och ärad här på jorden. Men han gjorde ju inte det heller. Vilka umgicks han med? Prostituerade, syndare, tullindri. Han umgicks ju med de som var lägst i samhällsskiktet, va? Så där också fortsätter han att bara klättra ner och ner och ner. Och han betjänar dem. Och så pass att han dör för oss. Han lägger ner sitt eget liv. Och döden på korset, liksom när man förödmjukar så mycket. Vi målar ju ofta korsfästelsen så att Jesus hade något skynke runt sig. Det hade han troligtvis inte, utan korsfästelse, det var förödmjukelse. Så han hängde där naken inför människorna. korsfästelse, det var ju romarnas torteringsapparat liksom. Och jag vet inte om ni har hört det om när, varför dör man i en, när man blir korsfäst? Troligtvis så verkar det så att man ibland ser man också bilder när han har någonting, liksom någon pinne att stödja sina ben på. Men man har hittat något så här arkeologiskt bevis när man ser att det får spikar igenom sådär. Så troligtvis så hade man spikat fast händerna. Och sen så hade man ingenting att hålla i sig benen, utan det var en spik som gick så här så att man hängde ner. När man hängs så blir det tryck så att man kan inte andas alls. Man kvävs, va? Man kan andas om man med spikarna som har gått igenom benen, om man liksom trycker upp sig. Men det gör ju sjukt ont. Med spikar som går igenom benen, trycker upp sig, då kan man andas i alla fall. Man kvävs inte. Men det gör så ont, man orkar inte stå där så länge. För det är så mycket smärta, så sen måste man slappna av. Och då kvävs man igen. Och sen när man börjar ta upp, kan man ställa sig igen. Och det pågår i flera timmar. Tills hjärtat krossas. Och så fortsätter man då. Tills man dör. Och Jesus, han gjorde det för dig och för mig och för världen, va? Han behövde inte göra det. Han fanns i himlen, men han gick ner. Från början här, han gick ner. Och han gick ner. Och han gick ner för din och min skull, va? Så gick han ner, ända ner till döden. Och det som är häftigt då, när han själv inte sökte sig uppåt, men han sökte sig neråt för att betjäna andra. Vad gjorde Gud? Därför, då står det så här i vers 9. Därför har Gud också upphöjt honom. Ju mer han sökte sig själv ner för att betjäna andra, ju mer upphöjde Gud honom. Hänger ni med? Ju mer man också söker sig för att bara betjäna andra, kommer Gud välsigna dig och resa upp dig. När man själv försöker klättra upp där, precis som med den här soffan och de ödmjuka eller ärade platserna, när du själv tar det så kommer du bli förödmjukad eller ödmjukad. Men när du själv ödmjukar dig, då kommer Gud att lyfta upp dig, va? Att ära dig. Det händer med Jesus, va? Därför har Gud gett honom, upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Det är fantastiskt. Wow. Jag tänker mig så, om man Jesus till och med börjar här i slutet när han har gjort det, så är det till och med mer, va? Ärad av alla, och vi fortfarande vi sjunger för honom och så. Det är sjukt stort. Ska se bara vad klockan är. En sista bild. Om jag vill vara lite personlig också och berätta om den personen, så en av de personerna, jag berättade nyss om att mamma har bekännat mig sådär, men alltså den mest, den personen som kanske levde ut det här på ett tydligt sätt som verkligen överrumplade mig, det var när jag hade bott i Egypten ett år. Då skulle jag hem till Skellefteå och sommarjobba på sommaren. Och då gjorde jag en mellanlandning i 10 dagar i Zahle, den stad i Libanon. På gränsen mot Syrien. Och där finns ett stort flyktingläger med, som man ser på tv och så. Och så fick jag bo där, var i en gästlägenhet. Och sen så var det en egyptisk, jag vet inte om han var, alltså typ predikant. Och han åkte mycket in ofta och betjänade församlingarna inne i Syrien. Och då kom man ju då genom Libanon, så var det innan pandemin där. Så vi delade lägenhet och vi var där några dagar, bodde tillsammans. Jag har aldrig mött en person som var så betjänande som Basim. Basim hette han. När jag åt frukost en morgon, och sen så hade jag mina grejer med äpple och eller såna disk och så jag tänkte att nej, men jag tog inte bort min disk direkt och diskade det för hand, så utan jag väntade med det lite grann. Men då hade han ju, när jag skulle göra det sen, då hade han ju redan diskat för länge sen. Mitt. Och jag kände ju lite grann, man vill ju diska sitt eget, så att han skulle inte ta min disk. Nästa dag då försökte jag inte ge honom möjligheten att få ta min disk. Då ska jag göra det direkt. Och sen så står jag där och håller på att diska. Och sen så kom han och han vill ju betjäna mig. Och så han började, nej men Andreas, du låt mig ta din disk, låt mig ta din disk istället. Och jag ser vad han försöker göra. Så jag säger nej, absolut inte. Och han nästan skulle liksom rycka av med det. Nej, jag diskar min egen disk. Och sen till slut slutade han försöka. Och sen säger han, vi står som där. Och sen säger han, du, Andreas, förresten, va? Vad är det där för någonting? Jag tittar dit. Och sen han bara, så tar han grejerna ifrån mig. Och ska säga. Och, men så var han. En annan också, när vi var ute och åt sen. Och då var vi med ett större gäng, flera då. Så här är du med araber också. Den arabiska kulturen är lite, man ska vara den som är generös, karim, och dela med sig och bjuda de andra och sådana saker. Och han är så att vi var kanske 5-6 stycken och som var ute och åt någonstans. Och sen så då började det var ju några andra araber där som började nästan bråka om vem som skulle betala och sånt då. Men det som ibland hände då, det var att Basim, han hade 10 minuter innan, alltså när middagen började lida nästan mot sitt slut, då hade han ju gått på toa. Jag ska bara gå iväg på toa lite grann. Vet du vad han hade gjort då? Då hade han ju smygit iväg och smygbetalat. Så att när de där satt sen och hade bråkat färdigt om vem som skulle betala och liksom nästan show off vem som skulle vara den mest generösa och så. Så då säger kyparen sen när de ska, nej det är lugnt, det är redan betalt. Men så var han, Basim. Det handlade inte om honom, och så mycket han bara kunde så ville han komma under och göra de här enkla och bara vara generös och lyfta upp andra. Han har satt ett sjukt stort, vad säger man, avtryck i mitt liv. Ja. Ska börja avsluta och så ska vi ha tid för tillbedjan och förbön och så. Sen det skulle vara en, Oscar skulle sjunga en sång och det finns en fantastisk nyckel i det här, i ledarskap och ledarskap i församling, men också i hela ens liv, att få praktisera det här, den här upp- och nervända triangeln, va? Att vägen upp och ner, den som ska vara en ledare för andra, den som ska vara ledare, den som ska betjäna allihop. Det är lätt att förstå, men det är svårt att göra. En bra sån träning brukar vara ibland, det här var jättejobbigt för mig, men när jag bodde i Skellefteå, då började Gud jobba med mig också. Där jag var ute och gick och promenera, och sen så låg det skräp på marken. Och så gick jag förbi det och sen så hörde jag Helige Ande ta, Andreas, du vänd om och ta upp det där. Och bara, nej, absolut inte. Det är ju, vi har ju alltså sopgubbar som har jobb och betalt för att plocka upp. Så. Det ska ju inte jag göra. Och fortsatte gå om. Och sen så var det som att ni vet, det dra åt så här. Och jag hade en sån kamp med Gud. Alltså, Andreas vände om och tog upp det där. Ville verkligen inte slut, så gjorde jag det i alla fall. Ganska motvilligt, men tog upp det där. Och sen så gick det inte så lång tid. Och sen såg jag en sopkorg så jag kunde tömma ner dig. Sen så fortsatte jag gå. Och sen såg jag ju mer. Och sen så upplevde jag samma sak. Andreas, ta upp det där. Alltså det är, it's beneath me. Jag vill inte vara en sån, liksom gå och plocka upp skräp som ligger och det är skitigt och så. Och sen så stod jag där och hade brottning med Gud och sen till slut så tog jag väl upp det också motvilligt, va, men jag går där. Och sen så vet ni vad som hände då? Då ser jag ju att det kommer en person och möter mig. Det vill man ju absolut, man nästan vill gömma sig, inte synas att här är Andreas som går runt och plockar bär på bananskal och skräp och sånt. Visst. Och Gud kämpade så mycket med mig, så mycket. Men till slut kom han igenom och insåg att det är en väldigt bra övning att plocka upp skräpet när man går på gatan. För det gör någonting i en själv. Det gör någonting med min stolthet och min karaktär och forma mig. Ja. Tack Herre för att du är här. Och jag bara be Herre för den här församlingen, för den här platsen. Tack för alla ledare som sitter här. Wow. Jag bara be för dem Herre. Tack för det som de står i här. Wow. bara välsigna dem här. Jag ber att de ska få ännu mer komma in i det här. Ännu mer här, att de ska vara mer villiga än vad jag var när jag skulle plocka upp de där soporna här, när jag var så motvillig. Men jag ber att salen här i varje önska var så villig att få betjäna och göra såna här enkla uppgifter. Och de uppgifterna som inte är de fina och ärorika, herre. Men ödmjuka uppgifter, herre. Låt dem inte vara så tröga som jag var, herre. Och ofta är. Tack Jesus. Amen.